just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Podplay.
Yes, då kan jag äntligen säga varmt välkomna till NHL Puls igen med mig Adam Johansson och via Plays Jonathan Lindqvist. Och som sig bör så sitter vi ute och spelar in det här. Alltså, höstväder blir inte mer ljuvligt än så här, Jonta. Och jag börjar alltså inte med att prata om vädret.
Ja, men det vi är ju en folklig podd. På tal om folkliga saker så... Jag hade en fundering som jag har funderat på.
Jag har faktiskt en fråga till dig också.
Okej.
Okay. Jag hade fan en fråga till dig.
Är din hockeyrelaterad?
Nej.
Inte min heller. Jag börjar. Igår, jag bor ju granne med min syster och hennes sambo. Och igår skulle han fara på affären och då frågade jag mig, ska du ha någonting? Och jag var väldigt syn på en ostmacka. Men jag hade varken ost, smör eller macka. Och inte heller en osthyvel insåg jag sen. Så då fanns det så här...
Ja, det är lite mycket att kräva.
Exakt. Vad att... kan man be om? Kan man be om två saker? Hade jag kunnat betta om ost och macka? Det känns också gränspunk.
Ja, med tanke på inflationen just nu och priserna på smör och ost så skulle jag nog säga att det enda som är okej att be om där är mackan.
Okej. Okay. Ja, men det var tur att jag inte gjorde det då.
Smörpaket går väl på 65 spänn de här dagarna.
Ja, såklart du vet det.
så att nej är svaret på din fråga. Ja. Man kan inte be om mer än... Det beror på vad det handlar om såklart. Men när det kommer till de där tre ingredienserna...
Man kan ju liksom inte så här, är du, vill du ha något som affären? Ja, jag ska käka taco imorgon. Kan du köpa de här nio sakerna?
Nej. Vill du höra min fråga då?
Ja.
Den kommer faktiskt från en av våra lyssnare som hörde av sig på Instagram för några dagar sedan. Björn Jonsson undrar om det kan vara så att årets julklapp 2022 är din gymlista.
Ja. Den,
den är hosten och uppskattar alla lyssnare. Hosten verkligen rakt in i micken.
Ja, men corona är slut.
Ja, just det.
Så att det får man göra. Nej, men har du tänkt på egentligen? Alltså, har du någonsin...
Det som var grejen, det var ju så det smittade.
Har du någonsin desinfinerat de här mikrofonerna? Svårt ord.
Jag har tvättat dem några gånger, ja.
Ja, men vi kan absolut... gymlistan är ju ganska konstant. Det dyker upp någon ny ibland. Men den är ju ändå hyfsat liksom...
Är det en femårsintervall? Ja, mellan alltså, adderingen
vissa
av låtar.
Vissa låtar har ju varit med i... Det börjar nog komma in på 15 år nu.
Ja. Alltså, jag har ju lyssnat på de flesta av de här låtarna. Och det jag gillar med din gymlista är att det finns tre tydliga... segment. Alltså nästan som en trestegsraket.
Ja, det är en tanke bakom.
Ja, och det vill jag att du går igenom för lyssnarna också. Det kan hända att vi har pratat om det här i något föregående avsnitt, antingen den här säsongen eller i fjol, men då får det vara så. Då får du upprepa dig.
Ja, men ett normalt gympass börjar ju med basövningarna. Och generellt sett då vill man ju börja med tunga låtar som sätter en i rätt sinnesstämning för de tunga lyften. Och då är det ju hiphop. Nordamerikansk eller mellannorrländsk. Det är de två varianterna vi jobbar, inget annat.
Mellannorrländsk, det är, ska vi säga, Västernorrland kanske?
Nej, men jag kan nog tänka mig lite jämst, faktiskt.
Okej. Okay.
Jag kan leta mig upp till Västerbotten.
Men vi går inte ner mot Hälsingland, Gästrikland där?
Nej, det är någon sorts måtta för dem. Ja, men så man börjar där, och sen går vi över på lite mer fartig
grejer. Vi vet ju vad det är egentligen.
Ja, det gör vi.
Låtsas Norrland.
Det skulle nog Norrbotten säga måste. Men de vill inte kallas för norrlänningar, det är väldigt viktigt. Så nu, alla norrbottningar har vi sagt det, så att det är rätt. Och sen trycker man på med lite mer fart i grejerna, men fortfarande tungt. Det blir mycket gubbrock och liksom lite förbannat. Här kan man ju då tänka sig lite, ja, men det här dyker upp en annan gammal Iron Maiden dänga faktiskt.
Ja. Och här är du varm i grejerna, ska vi säga.
Absolut.
Här är du mitt inne i passet.
Exakt,
ungefär.
Och det är lite högre tempo och sånt där. Man kan också säga att här, vill man vara verkligt seriös, då kan man också dra igång en bra YouTube-video innan passet. Till exempel Gangsta's Paradise, Iverson Tribute.
Ja.
Peter Forsberg sparar jag till andra sammanhang. Det finns någon måtta för att. Sedan, nyckeln här som många bommar, det är att man måste avsluta glatt för att få en positiv boost. Så att slutet är mycket slager och dansband. Där man lär sig från det här wow, liksom, mm. fart i grejerna. Och det är lite av en vattendelare.
Ja, det har du märkt, va?
Ja, det är inte alla som har förstått storheten i det. Men så ska det vara.
Här vill jag dra en story också från några veckor tillbaka. Jag tror att det var i somras när du var och tränade på min sambos föräldrar har ett gym utanför Örnsköldsvik. Och där kan man få välja musik själv faktiskt i en av gymdelarna.
Ja.
Och då valde ju du, om det var Lasse Stefans kanske.
Absolut.
En av deras dängor där.
Julie med Lasse Stefans, det är en riktigt bra sån.
Ja.
Trycka på
och min sambos mamma tittade då på oss och undrade vad är det som har rattats in nu? Det är nog första gången i gymmets historia som vi hör Lasse Stefans dåna ut i högtalaren i den gymdelen.
Mm. Men gud,
det är ganska rått där nere också.
Men gud, alla var starka.
Ja, det var ju du, jag och två andra där. Ja, vi lyfte mycket då. Men det är också, när dansbandsmusiken går igång, det är väl egentligen då det är lite discogymning också, va?
Vilken härlig särskrivning, dansbandsmusiken.
Tyckte du att det var ett avbrott däremellan?
Ja, det var det. Var,
var det?
Ja.
Ah, okay.
Jo, absolut. Ja, då kör man lite pump. Då blir det mycket sån här...
axelövningar.
Exakt, ja. Flyst och veva med silverhantlar.
Lite underarmar och vader och sånt, ja. Mått och gott.
Vader. Är det någon som kör vader?
Det är det någon lyssnare som gör det? Hör av er till adem.johan.expressen.se.
Okej.
Okay. Ja. Ja, det blir kul att veta hur många där ute som faktiskt kör vader när de är på gymmet. Du, är du sugen på en pulshöjare?
Kör.
Den här gången är det 7 frågor totalt. Förra veckan var det 6. Du tar med dig 4 poäng ifrån den veckan. Starkt jobbat. Och jag tänker faktiskt att jag ska hålla koll på det här under hela säsongen 22-23, så får vi se vad du landar på i slutändan.
Okej.
Okay. För det kan ju vara lyssnare.
Har du samma antal frågor?
Nej, det diffar lite från vecka till vecka. Men du tävlar ju mot lyssnarna här också.
Mm.
Så finns de där ute som har papper och penna. Ta fram det nu. Eller om ni vill skriva ner det här i mobilen, så kör ni mot Jonta under de här 7 frågorna som nu ska levereras. Den här tvåfaldiga Stanley Cup-mästaren som jag söker namnet på blev i veckan anställd som spelarutvecklare i den här kanadensiska klubben som jag också söker namnet på.
Oj. Winnipeg, Toronto, Ottawa. Säkert en Montreal-person. Tvåfaldiga Stanley Cup-mästare, sa du?
Ja! Måste jag nästan kräva ett svar här?
Nej, jag... Den här är jag bommat.
Det fetaste kontraktet senaste 7 dagarna tillhör Travis Sanheim som fick ett 8-årskontrakt av Philadelphia Flyers. Vad kommer hans cap hit att vara på det avtal som kickar in nästa säsong?
Uff. Det är 6 och växel. Jag säger att det är 6,25.
Patrik Laine, som jag och många andra i VAD-avsnittet valde att placera på en topp 5-plats i den finsk-svenska poängligan 22-23. Han inte ens spelat klart en match innan han skadade sig. Hur lyder Laines prognos? Och då vill jag veta vad som blev sagt från dagen då skadebeskedet kom, inte hur lång tid han är kvar idag.
Men han är ju inte helt borträknad på Tammerfors. Så säg 3-4 veckor då.
2 svenskar bildar det som ska vara den största kedjan i NHLs historia. Jag pratar självklart om Elvin Söderblom, Oskar Sundqvist och Mikael Rasmussen. Ge mig trions snittlängd och snittvikt utifrån det som står angivet på Elite Prospect.
Okej, okay, vänta. Sunken är 6-3 maybe. 6-3, 6-5, Elmer är 6-8. Man ser ju det här i sådana siffror.
6-3 maybe.
Maybe baby. Ja, men säg att de är 6-6 genomsnittslängd då, kanske. Ungefär. Man avrundar uppåt. Så säg att snittlängden blir 1,95 kanske. Och snittvikten måste vara över 100. Säg 101 kilo.
Det känns som att vi redan börjar närma oss serielungsfasen av NHL. Men faktum är att när vi sitter och spelar in det här har endast en veckans 3 stjärnor i NHL hunnit presenteras. Ge mig vilka som utgjorde säsongens 3 första stjärnor.
Oj, jag har fan ingen aning. Hur kan jag totalt bomma det här? Jag säger Steven Stamkos. Har väl gjort det bra? Gjort 5 mål eller något. Connor McDavid. Vilka lag gått bra? Calgary. Nassim Kadri.
Matty Beniers har haft en fantastisk start på sin NHL-karriär och på sina 12 första matcher producerade han 12 poäng. Faktum är att endast 2 andra tonåringar lyckats göra minst 11 pinnar på sina 12 första fighter. Vilka är de andra 2?
Alltså någonsin?
Ja.
Mario Lemieux. Och Conor McDavid.
Vancouver lyckades med bedriften att bli historisk 2 gånger om den senaste veckan. På vilket sätt noterades Canucks i NHLs historieböcker?
Den ena är att de är det första laget som har tappat ledningar med multipla mål. Oj. Multipla var också väldigt svängs. 4 matcher i rad. Det är den ena. Den andra vet jag inte.
Och där är veckans pulshöjare över. Jag kan säga att du faktiskt får rätt på den sista här.
Mm.
För de slog faktiskt rekord 2 gånger om. Det hade aldrig hänt 3 matcher i rad.
Jaha, okej. Okay.
Och sen så skedde det ju för 4:e matchen.
Det var en väldigt lurigt formulerad fråga.
Jag kände det. Men du får rätt på den sista frågan där som låg i pulshöjaren. Och jag tycker faktiskt att vi ska prata lite Canucks här faktiskt. För de har alltså lett sina matcher med minst 2 mål.
Mm.
Och tappat till förlust i samtliga. De har 1 poäng så här långt. Den tog de mot Columbus på övertid. Och man märker ju att det börjar bli frustrerat dels i supporterlägret. Men även hos ledningen med Rutherford bland andra som säger att okej, vi måste lära oss att vinna. Vi har bra spelare men vi har inte förstått vad det handlar om än.
Nej, och grejen är ju så här att man gillar ju att raljera över att en halv säsong är lång. Men de börjar redan äntra okej, det här kan vara kört territorium mer eller mindre. För att alltså, okej, har du total kraftgång första 5, det kan du hämta igen. Men om du inte är med första 10 och bara tar några poäng, då är det i princip kört. Så att de måste vinna nu. Så enkelt är det. Och problemet jag har sett 2 Canucks-matcher i sin helhet och alltså det finns väl ett par saker. Jag tycker okej, backsidan pratar man mycket om, men det jag sett är väl egentligen att de här spelarna som ska vara ledande inte är nog bra. För att visst, du kan säga att absolut backsidan är ju sämre än forwardsidan, men så funkar det ändå väl. Du kommer alltid ha ett ojämnt lagbygge. Och dina starka sidor måste vara riktigt starka, framförallt i Vancouvers fall. De är byggda som på ett sätt som är beroende av att Bo Horvat, Elias Pettersson, JT Miller och så vidare leder det här. Och jag tycker man har sett, vad jag har sett, en sån som Brock Besser som ju missade hela försäsongen med handskala. Han har ju varit jätteblek. Miller har inte alls fått att stämma. Horvat tycker jag var osynlig när jag sett dem.
Mm.
Elias stundtals väldigt, väldigt bra tendenser. Men
men apropå de här stjärnorna du nämner så måste jag säga att jag gillade signalen som JT Miller skickade ut. Jag tror det var efter matchen mot Columbus där han egentligen tog på sig hela ansvaret för de här förlusterna. Att jag har inte varit tillräckligt bra. Jag var inne på i princip varenda baklängsmål under den här säsongen. Vi som ska bära det här liksom lastet, vi måste börja steppa upp nu.
Yeah, I mean it sucks, but I don't really have the right to talk about the team at the moment. I mean, take this upon myself to be a better player. It's not playing to my standards, so I'm not going to comment on the behalf of the team. Team's battling. You know, it's not going great for us finishing the games, but it's not like we had a good start today by any means. We just happened to be up 2.
The puck bounces on you there. You had the slip in on the first goal or second goal. I mean, you must be feeling very frustrated.
I've been on for all 8 goals. Pretty frustrated.
Jag tyckte att det var kaptens känsla över den intervjun faktiskt.
Ja, alltså Miller tror jag inte är en kapten på det sättet. Jag tror att Miller han är Nathan McKinnon-ledare. Som är liksom den här galningen du behöver. Miller spelar ju otroligt mycket passion och känslor och allt det där. Och ibland kokar över för honom. Jag tror kanske att det beror såklart på. Det är klart att han kan vara kapten också. Men det är en sån spelare som kan bli lite mycket när det går dåligt. Och det kan finnas skönt att det finns en person som Bo Horvat som är lite mer chansad i grunden. Som är kapten, tror jag. Så att jag ska inte säga kaptensämne, men däremot väldigt bra ledarämne. På samma sätt som McKinnon är en väldigt bra ledare, även fast det kanske är bättre att Landeskog är kapten.
Men såg du den här intervjun som jag syftar
till? Ja, jag
vet vad
jag pratar om. Ja. Och just det där, summa summarum han ville sagt var att jag tänkte prata om laget för jag är för dålig. Jag kan inte stå här och kräva saker när jag är så dålig.
Och det är ju helt rätt sätt att approacha den här förlustraden, tycker jag.
Ja.
Att man går till sig själv först och främst innan man börjar kritisera andra. För det är ju lätt hänt i sådana här situationer, måste man säga.
Ja, det är klart att det är så. Och...
Men det jag undrar här, Jonta, Bruce Boudreau fick ju ett ettårskontrakt. Mm. Jag tycker att det alltså bara skriker att Canucks hade honom ganska långt ner på sin lista över vilka tränare de ville se i organisationen. För tror man verkligen på en huvudtränare, då är det ju längre avtal än bara en säsong. Och det jag funderar på nu också är, Jeremy Colleton finns i Abbotsford. Finns det, tror du, en tanke hos Arvin och Rutherford att okej, fortsätter det gå troll i grejerna just nu? Vad har vi förlorat på egentligen att skeppa iväg Boudreau, lyfta upp Colleton som är ett större ämne för framtiden och som trots debaclet i Chicago under de sista 1,5 åren har visat att han ändå kan vara en framtida NHL-tränare?
Jag tror att den personen som de hoppas på att hålla dörren öppen för med det här ettårskontraktet är Barry Trotz. Och inte bara för att alla vill ha Barry Trotz, utan för att kollar du på Vancouver som lag så har de spetskompetensen. Det de behöver är att få det här laget som helhet att prestera bättre än vad det är. Och är det någon som kan få en tunn backbesättning att verka bättre än vad den är, så är det Barry Trotz. Så att jag tror att mycket handlar om det. Och jag skulle inte räkna bort det, för Barry Trotz, han har vunnit en Stanley Cup. Jag tror att han vill vinna mer. Och visst, det kan locka och flytta hem till Winnipeg, men Jets... Där känns det lite skrala med framtiden för en coach som Trotz, som liksom att betta på hans förmåga att sminka den här grisen, om vi då kallar Vancouvers försvar för det, och får det tillräckligt bra samtidigt som man har den här X-faktorn framåt i mål, det är ganska kittlande att tänka på.
Jag skulle vilja prata lite om Elias Pettersson här också och även klumpa in eller ta in Rasmus Dahlin i det här snacket, för någonting som jag har reagerat på, som jag verkligen gillar under de här första matcherna, det är att båda tränarna, alltså i Buffalo och alltså John Granera och Bruce Boudreau i Vancouver, har ju gett Elias och Rasmus ett enormt ansvar i situationer som kanske de inte tidigare varit i. Jag såg innan Buffalo-matchen här på slutet när de skulle försvara en ledning. Mm. Då var det Dahlin och Samuelsson som spelade sista minuten egentligen.
Ja.
Och det här tycker jag signalerar att okej, nu har ni kommit till en platå under er NHL-karriär där vi förväntar oss att ni ska kunna göra det här.
Absolut, det här är ju, jag skrev faktiskt en krönika om det här till tidningen Hockey, för de av er som fortfarande läser den, som jag skickade iväg häromdagen, så den är inte publicerad, men den handlade egentligen om det här, att det här är säsongen när det gäller för både Pettersson och Dahlin att ta klivet. Och då pratar jag inte om ett genombrott, för jag menar, de har redan fått sina genombrott, båda de här spelar All-Star-matcher i NHL, men 23-24 år gamla liksom, eller ska bli det är nu de ska lyfta till liksom att nå sina peaknivåer. Och peaknivåer för mig, alltså kollar på Elias Pettersson, då snackar vi klart över en poäng på match. Vi pratar utkanten av diskussionen om de bästa forwardsen i ligan. För Rasmus Dahlin pratar vi topp 10 i backarnas poängliga, absolut. Samtidigt som man ska kunna vara funktionell defensivt också. Att verkligen vara ledande spelare i ligan på sina respektive positioner. Och då behöver man spela alla lägen, så enkelt är det.
Jag vill inte riktigt än lämna tränarsnacket i NHL, för Bruce Boudreau finns ju ett frågetecken vid just nu. Vi har även hört Devils-fansen skandera att Lindelöf, din tid i vår organisation borde vara över. Och han har ju faktiskt ett kontrakt som går ut nu.
Det där var roligt.
Det kanske inte var exakt vad de skrek, men...
Fans,
din tid
i klubben borde vara över!
Ja, för de skrek på svenska också.
Ja, men jag tänker, jag bara liksom tänker med det typ i
Your Times Up och Nobelhallen.
Ja, där står de och skriker.
Fast de sparkar sällan tränare.
Nej, det är fint.
Ja, faktiskt. Sen är de ju alltid topplag i Håkansson, så kanske inte har någon anledning.
Karlskoga är ju liksom, de får vara det de är. Alla gillar Karlskoga.
Ja, men det ska ju, och de ska alltid spela Håkansvenskan.
Mm.
Det är ju där de hör hemma på något sätt. Sorry alla Karlskogen som vill se ett lag i SHL. Men Lindelöf känns ju faktiskt som att tiden börjar rinna ut nu, att det här är det sista han kommer göra i Devils, oavsett om han får kicken nu under säsong eller om det blir så att han lämnar efter säsongen, så är det ju inte speciellt många månader kvar, va?
Man ska ju aldrig säga aldrig, alltså om de vänder på steken och börjar vinna och ser jättebra ut, då kan du inte sparka honom, Men ja, skulle du sätta så här, sätta en slant på vilka tränare som är kvar i klubben nästa säsong, så är inte han den första eller den femte du styr in pengar.
Nej, det är ganska låga odds på att han kommer, har bytt klubb eller till och med kanske arbetslös.
Precis, och då är ju frågan hur de tänker där. Den valde en rutinerad tränare för att få till det här. Går man yngre för att liksom... Ja, det är ju ett ungt lag liksom för att...
Precis, kanske passar de bättre.
Men... Ja, för det, någonstans så måste Devils liksom... De brukar skämta om det, Devils-fansen, att de har vunnit försäsongen igen. Liksom, att de har ju haft ett par bra somrar. Man tänkte, ja men nu tar de klivet. Och någonstans är det dags nu.
Men gick de inte in i säsongen med en felaktig självbild då?
Jag tror så här att det de gick in i säsongen i, det var egentligen en chansning på att Mackenzie Blackwood skulle studsa tillbaks. Jag menar, jättetung säsong i fjol, men det är ändå en spelare som liksom har varit utkanten av Kanadas OS-målvaktsdiskussion, eller utkant till och med varit med den. Alltså, och någonstans är det där grejen är. Alltså, kan de få 91,7-91,8 kombinerat av Vanecek och Blackwood, då tror jag att de kan vara med. Det finns ändå, jag ser inte att de ska gå till slutspel, men det där någonstans, det är som det är liksom. Visar med en bra tränare så har du en bra målvakt. Alltså det är en gammal sanning NHL, och det är verkligen så.
Ja, du har en poäng hittills i Pulsören.
Det är inte så många fler, tror jag. Det var svagt då.
Ja, men du kommer kanske nå upp till 50% som vi anser är godkänt i det här momentet av podden. Det var ju två tonåringar som hade gjort minst 11 pinnar på sina 12 första fighter i NHL. Så här ska vi säga också att Benjers, han ju spelade en del omgångar i fjol. Han kom in i ligan i april. Och har alltså gjort 12 poäng på de första 12 matcherna under sin NHL-karriär. De andra två är Joe Sakic och Jonathan Toews.
Oj!
Lite oväntat med Toews där faktiskt. Men han var ju en enorm talang när han kom upp.
Ja, han var
lätt att glömma bort så här nu när han ser ut som han gör idag.
Ja, han var trea totalt, va? Sitt draftår.
Ja, det var han, va? Han var ju inte etta i alla fall. Ja. Nej, två eller tre. Ja. Och säkert där också. Det är två nummer 19. Mm. Ja. Är det de två största 19 i ligans historia?
Hallå där, Steve Eiserman.
Ja, just det.
19 är ju, jag skulle hävda att 19 är väl sett till bredd det bästa numret i den historien.
Ja.
Eiserman, Sakic då, Joe Thornton, Brian Trottier.
Näslund.
Marcus Näslund. Nu glömmer jag säkert bort några riktigt bra namn här också. Men det är många bra spelare som har haft nummer 19.
Verkligen. Ursäkta, Steve Eiserman, för att jag glömde dig i det där sammanhanget. Där har du alltså inga poäng att hämta. Men du får med dig en ifrån svaret Connor McDavid på NHL-veckans tre största stjärnor. De andra två var Sidney Crosby. Mm. Inte helt oväntat, har ju börjat väldigt bra i Penguins. Mm. Imponerande. Och den tredje var Jake Oettinger.
Ah.
Och jag tycker vi ska faktiskt hänga fast vid Oettinger. För är han på väg att bli etta i USA:s målvaktsstall, som vi har pratat mycket om i podden, är bland de bästa
nej,
världen. Ja, vadå? Är han inte där och liksom börjar konkurrera nu med Hellebuck och Gibson och allt vad de heter? Alltså jag tänker, det är inte bara slutspel i fjol, han var ju bra under våren också. Inlett enormt fint nu under början av säsongen. Ja. Gjort under två olika tränare
okay,
också.
Okej då. Alltså, eller så här. Det som talar för honom, alltså med målvakter så är det så här, mer än med någon annan position handlar det ju om vad du har gjort över tid innan man är beredd att utse någon. Jag tycker Demko absolut är med där också. Man ska inte glömma honom. Men det som kan tala emot är väl att Hellebuck och Gibson spelar mycket matcher, man vet liksom inte. Men det jag skulle säga med de två, det är att båda har varit i hyfsat hopplösa situationer de senaste åren. Och jag undrar, alltså, ger du dem en rejäl morot så skulle jag fortfarande betta på dem. Oettinger vill jag fortfarande se, som alltid med målvakter, man vill se det lite mer över tid. Vi har sett väldigt många mål. Ja, men, ta Blackwood som ett exempel. Han ser som ett jätteproblem med jersey nu. Han såg jättelovande ut. Peter Mrazek som har varit ett problem och ett kontrakt som skeppas runt. Han såg ut som en, jag tror han har blivit sexa i västernomröstning och sånt där. Eller Matt Murray som det redan är panik om i Toronto efter att han har skadat så här. Och som alla tyckte var jättekonstigt. Jag menar, vi vet ju alla vad han har gjort. Alltså, det är svårt med målvakter.
Ja, men om World Cup skulle spelas idag? Ja eller nej?
Nej.
Okej. Okay. Och jag drar tillbaka poängen för Connor McDavid. För jag inser att du måste få alla alternativ rätt för att få mer än poäng från frågorna.
Okej.
Okay. Så blir jag ganska tuff här på pulshöjaren.
Ja, men den ska man väl ta.
Här har vi snittlängden och snittvikten på The Redwood Line, som de har kallat det här på slutet. Det smeknamnet gillar man ju, ja, på en kedja.
Det har ändå någonting.
Ja, verkligen. Världens största träd? Är det så?
Ja. General Sherman specifikt i världens största träd.
Okej, snyggt. Så fick vi det också. Mm. 196,3 centimeter och 100,6 kilo. Så du var ju...
Jag skulle, du sa vadå? Du ska alltså ha decimaler?
Nej, decimaler. Här får du rätt för 100 och 196. Jag tror att du sa 195 och 100, va?
Jag sa 101. Så jag har ju rätt.
Ja, det är, vi avrundar uppåt. Ja. Och sen sa du 195 då.
Ja.
Du är en centimeter ifrån ungefär, så att här kommer jag tyvärr vara tuff.
Oj. Ja, visst.
Du får en halv poäng. Så då har du en och en halv här då, när vi har tre frågor kvar av pulsören. Patrik Laine, 3-4 veckor. Det är skadeprognosen. Och vi hoppas vi ser honom i Tammerfors här. Det är ju inte så långt kvar till Global Series-matcherna i Finland.
Nej, verkligen. Jag ska ju dit, så det blir inte ett antiklimat, det blir skitkul ändå. Men det blir ännu roligare om Laine med.
Ja, för det är väl det stora affischnamnet, måste man väl ändå säga, på de här resorna. Tillsammans med Rantanen.
Ja, absolut. Jarmo och Kekäläinen är all ära.
Ja. Det kontrakt som Travis Sanheim fick för exakt 7 dagar sedan, det låg på 6,25 miljoner. Du går starkt nu!
Mm-hmm.
Ja, ja. Nej, bra, bra. Mm. Vilket gör att du har 3,5 poäng när vi går till den spelutvecklare som anställs av Edmonton, Duncan Keith.
Oj, det missade jag faktiskt.
Ja.
Men det här är väl ett... stämmer det här verkligen?
Vadå?
Var inte han med alla tre? Var inte han med 2010? Det vill jag ju verkligen påstå.
Ja, jag har faktiskt inte dubbelkollat. Jag har bara skrivit ner 2 fall där, för att jag tänkte att det var 2 på honom. Det är klart, Chicago har ju 3 på 10-talet.
Ja, alltså han var ju absolut
här
med.
Här ställde absolut med. Men du hade ändå inte läst att Duncan Keith hade fått den anställningen. Så du hade ju gått bet på den.
Ja, men 3 fall.
Du hade kunnat gissa det till den faktiskt. Ja.
Då kanske, ja.
Vadå, vill du
ja, men,
ha poäng på den eller ska vi ta om?
Nej, du får nog bara vaska den.
Okej, så vi kör 6 frågor den här veckan.
Ja.
Okej, vi kör 6 frågor och då 3,5
av 6. Trefall är väldigt många färre man väljer på.
Jo, ja, helt rätt. Jag gjorde en miss där. Men då 3,5 poäng av 6 totalt. Vilket gör att du är över 50%. Så du kom upp i den där nivån som man ses godkänt.
Mm, tack.
Starkt jobbat. Men jag tycker att vi kan prata om Duncan Keith, för det är ju en spännande rekrytering av Edmonton. Och jag tycker mig se det här, Jonta, i NHL nu, att det blir allt fler ex-spelare och stora sådana som får ganska prominenta roller tidigt, att de kastas in i spelarutvecklarroller för att kanske utvecklas där och sen gå vidare till att ha en kontorsroll, alltså typ assisterande GM eller ha ansvar över AHL-laget. Sedinarna är ju ett bra exempel på det, hur deras resa har sett ut efter karriären, att de har både varit ASS-GM, haft ansvar över Abbotsford och nu är de spelutvecklare. Så att jag tycker att fler lag börjar liksom plocka in sina stora namn direkt efter att karriären har släckts.
Ja, släkt var dramatiskt lätt.
Ja, men spela karriär släkt.
Ja, det är ju sant.
Ja.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Med 3 företagstjänst 3 växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med 3 företag. Välkommen!
Det bara lät dramatiskt.
Ja.
Ja, men och där ska man ju också kolla. Det är klart att
lite morbid beskrivning.
Ja, faktiskt. Och där ska man också kolla på vilken typ av spelare. Alltså Duncan Keith är ju manisk. Han är ju en... Alltså han är ju Kanadas svar på Johnny Oduya liksom.
Mm.
Det här är ju han är ju helt inne på alla de här grejerna. Alltså samma grej. Vad han äter, han håller på med den här andningen, han har sån här återhämtningsapparater hemma i huset liksom. Alltså han är ju verkligen en sån som mer än de allra flesta har jagat sätt att förbättra sig själv. Så är det någon, alltså man ska inte anställa någon bara på spelarmeriter, men är det någon som verkligen är rimlig att anställa som spelarutvecklare så är det han.
Verkligen. Jag tycker att vi ska lyfta fram 2, jag vill inte kalla dem krislag, absolut inte, för det har bara spelats 3-4 matcher av den här grundserien. Och den
gör
är...
det. Va? Döm ut dem.
Ja, nej, det kommer absolut inte
alla
göra.
Alla.
Det måste gå åtminstone en fjärdedel av serien innan man kanske börjar liksom dra några större slutsatser. Men jag tycker ändå att Tampas och Minnesotas starter på 22-23 säsongen är aningen anmärkningsvärda. De ligger sist i vars respektive division. Tampa har 2 poäng så här långt bara, och Minnesota har faktiskt blivit nollade i samtliga matcher nu när vi sitter och spelar in det här. Ska Lightning-fansen och Wild-fansen vara oroliga i det här skedet av säsongen?
Minnesota är väl, de har haft problem defensivt, problem med Fleury i mål. Nej, alltså jag tycker ändå att de över tid har haft fast bra försvarsspel, att det borde funka. Men Fleury är ju svårt, för att med en så pass gammal spelare så kan det gå väldigt, väldigt fort ut. Så där kan man inte sitta och lova att han kommer att få det att stämma, även om jag tror det. Och de har ju tappat Cam Talbot. Planen var ju att ha kvar honom, men han ville inte det. Så att, ja, där, möjligtvis att det finns ett litet orosmoment i mål då. I Tampas fall, ja. Jag skulle faktiskt vara lite oroad, för att grejen med här är att, och det var inne på i försången, att så här, jag skulle absolut kunna se dem missa slutspel. Inte för att de är inte ett slutspelslag på pappret, men de är ju bara människor. Alltså någonstans så måste ju, skulle ju allt det här kunna komma ikapp dem. Alltså i form av en eller att de är så urladdade med, ja, de här tre raka finalerna. Kropparna är slut på, skallen är slut på. Den som man ska ge cred här är Steven Stamkos, som ju dels har varit väldigt bra på isen. Jag var ju inne på honom, han är väl som en kandidat till en tidig stjärna på säsongen, men också att han liksom har orkat upprepa det här budskapet hela tiden. Det är han som på något sätt är talespersonen för Who Said We're Done. Det är ju deras slogan som inofficiellt jobbar in här. Men med det sagt, de har tappat bra spelare som de inte riktigt kan ersätta. De har många mil på kroppen, så att
Kutjerov har kanske inte startat på det sättet man tänkt eller hoppats på.
Jag hade väl honom som första spelare till 100 utanför Edmonton.
Precis.
Så jag trodde verkligen på honom den här säsongen. Och det jag också ska säga när jag säger att jag är skulle vara lite mer orolig som Tampa-supporter, det är också att med all respekt för Central, som är en bra division med väldigt bra lag som Colorado och St. Louis, så känns ändå Atlantic ännu tuffare.
Ja.
Toronto, Florida, Boston. Och sen kommer ju ett lag som åtta var underifrån, till exempel Buffalo och Detroit, som också kan kanske inte gå till slutspel, men i alla fall ställa till det lite. Och hur den är, så är det ingen garanti att det blir 4 eller 5 lag från Atlantic. Så att, det finns flera bra lag i Metro också.
Det som ligger i bakhuvudet hos mig, det är ju den första matchen mot Rangers. För där tycker jag faktiskt att, alltså, New York Rangers, de pulveriserade ju Tampa emellanåt. De hade ju sån fart och kraft. Och så lite ju som Colorado gjorde under delar av förra säsongen, kanske framförallt slutspelet. Alltså det var en sån enorm frenesi. Och det jag undrar då var att, undrar om man kommer att titta tillbaka på den här matchen bland annat under säsongen och tänka att okej, okay, det var här Rangers kanske klev förbi Tampa i hierarkin av alla lag i som finns.
Där ska det inte vara, för att det man ska komma ihåg med Tampa här också, det är att det här är ett äldre lag som är inne på liksom kortsommar. Det känns superduper väntande att de är trögstartade. Och de är också ett lag som inte vinner matcher på det sättet lika ofta som när de stod på toppen av sina offensiva förmågor och det verkligen var fyrverkeri om allting. Nu kan vi se dem vinna många matcher på ligga rätt. Det smäller i PP, det smäller i omställningar, de har bra sekvenser när de inte har momentum, då gnetar de med, och så har du Vasilevski längst bak. Så att...
Men det jag menade där var kanske att det är inte slut med bensin i den där tanken för Tampa riktigt än, utan mer att jag tycker att Rangers ser så, nu är det tidigt på säsongen, men de ser så fantastiskt bra ut. Alltså det sitter ihop, deras stjärnor levererar, titta på vad Panarin och Zibanejad har gjort så här långt. Jag har sagt att backfyran där, alltså i de två första paren gillar jag enormt mycket, som vi vet ju att de har sig storken i mål. Så att, alltså jag tror att Rangers är på väg att bli en så här seriös utmanare och att de kan vara under en ganska lång tid framöver.
Ja, absolut.
Sett i åldersstrukturen i laget.
Absolut. Det är väl egentligen planen. Det har vi varit inne på ett par år. Att det här är ju säsongen som de verkligen ska utmana lite på grund av hur kontrakten är konstruerade och så vidare. Och vi kommer ju få se dem, kan jag lova redan nu, lasta in för att bredda den här botten sexan vid trade deadline. För som vi var inne på, de har ju jättebra topp 4, jättebra spets forwards, uppenbarligen väldigt bra målvakt. Så att får du in en, liksom, säg att du får in en vass tredje center här inför slutspelet, ja men då absolut, det kan hända saker. Men samtidigt så är ju frågan, okej, har de en bättre bredd än Tampa? Kanske, kanske inte. Har de bättre spets? Instinkten säger ja. Men det är Shestorkin mot Vasilevski. Det är Helman mot Fox. Det är Zibanejad och Panarin mot Kutjerov och Point. Och så har du Stamkos där också.
Alltså tankeexperiment. Hade man fått göra en draft inför slutspelet där man bara skulle välja Rangers och Tampa-spelare? I slutändan landar man nog i att man tar fler Tampa-spelare, va?
Om du ska fylla hela laget.
Exakt.
Ja, det är exakt. Och det är väl det vi pratar om. Så att för spetsen kan man väl nog kanske hävda att de har sprungit om nu, för att de här killarna, Mika står på toppen av sin förmåga, Shestorkin, det är svårt. Alltså,
ja,
det är väldigt svårt att ställa just de här två lagen mot varandra, men det vi kan säga är att Rangers bör ju, de flesta har ju tippat dem som ett eller två i Metro med Carolina som det andra laget som är med där, och där ska förväntningen ligga.
Ja.
De ska kunna, Carolina är ett väldigt, väldigt bra lag på pappret, en av de absolut starkaste och det kanske bredaste laget i hela NHL.
Gått rent hittills också.
Ja, så att jag tänker inte liksom säga att det är ett misslyckande om de inte placerar sig före dem. Men topp två är en målsättning, och jag menar, de gick till konferensfinal i fjol. Det finns ingen anledning att tro att de tycker att de ska göra sämre. Så att, absolut, de är en utmanare.
I samma division så finns det lag som har imponerat så här långt, och det är under ny tränare också. Jag pratar om Philadelphia Flyers med John Tortorella, och med tanke på hur han sänkte förväntningarna på det här laget så tänkte man att okej, då kommer jag ligga långt ner i divisionen igen och vara ett bottenlag i ligan. Men det var väl smart rent strategiskt av Tortorella att göra det, och det fanns väl en tanke bakom det hela också, att gå ut och såga laget och organisationen. För de var faktiskt, jag tycker när man tittar på Flyers matcher så de har ju kommit samman som grupp på ett fantastiskt bra sätt.
Ja, men
alltså,
det är
lagmaskin.
Ja, men det är bara värt så mycket.
Jo, men alltså med tanke på förväntningarna de hade på dem inför säsongen så är man ju ändå positivt överraskad.
Jag vet inte. Jag tycker att det känns ganska rimligt. Alltså, de kommer ut och är liksom plattan i mattan, jobbiga att möta, grisa på lite.
Men jag såg ju framför mig en Sharks-säsong liksom.
Ja, men
de har ju fem förluster.
Ja, men de kommer att vara, de Flyers kommer inte vara med i slutspel.
Nej, men jag trodde inte att de ska ha tre vinster på fyra matcher. Det är ju ändå en smällbra start.
Ja, jo, men och det är väl det man kan känna från sånt här lag som liksom går på motivation. Att i början kan det räcka någon vart. Om man får några studsar med sig, hej och hå. Men det är för litet kvalitet här. Alltså det kommer inte.
Alltså jag hävdar ju inte att de ska till slutspel. Mm. Så långt vill jag inte sträcka mig, men ja, men mer att Flyers-fansen behövde nog den här starten för att
jag förstår vad du menar, men just på grund av att det är Tortorella så ska jag inte säga att det är en jättestor överraskning, för det är väl exakt så ett Tortorella-coachat lag kan se ut och agera.
Jag har ju redan redovisat svaren för pulshöjaren och din poäng, Jonte, men jag inser att vi inte har pratat om Matty Benier som var en del av pulshöjaren. Jag tog ju faktiskt med den frågan av en anledning, och det är att prata lite om hans NHL-start.
Jag trodde du tog med det som anledning för att jag ska få göra smygklam för helgens NHL-sändning på
Viaplay. Ja, snyggt. Då slår vi två flugor i en smäll här.
Ja, söndag kväll är det faktiskt Seattle mot Chicago. Kampen om Connor Bedard.
Wow, vilken match du ska få kommentera.
Det är ju tidigt på säsongen man ska se de här lagen. Men jag såg... jag går på TV10 också, vet du.
Oj, stor publik.
Ja, men jag såg Seattle. Seattle är roliga. De, just av de här anledningarna. Beniers, Shane Wright... Sen var det väldigt kul att se André Burakovsky också. Jag tycker att det är spännande att se. Vi var inne på det inför säsongen. Alltså förväntningen på honom tycker jag är att vinna interna poängligan i Seattle. Och det här är första gången han verkligen, nu är det dig det handlar om här.
Ja.
Han måste leverera, och det ska bli väldigt kul att se hur han svarar på det. Tyckte han, ja, men man såg fina tendenser där och sånt där. För, ja,
styrde första PP:et också. Alltså han får ju förtroendet verkligen.
Precis. Och, återigen, nu är det upp till bevis. Han har redan två Stanley Cup-ringar. Det här är en jättebra möjlighet för honom att visa. Jag menar, när vi pratar om ett World Cup som kommer upp här, liksom, vad ska han ha för roll i ett sånt lag? Det är, på sätt och vis tycker jag att Burakovsky kanske är den svåraste spelaren att säga exakt vad han är. För han har aldrig varit ett lag där det har varit rimligt att han ska liksom kunna ta den här chansen att vara en hyfsat ledande spelare. Jag menar, okej, absolut, om man är en stjärna så är man det, men han har spelat i lag i Colorado och Washington som har varit jättebra och väldigt vassa framåt. Så att han är väldigt spännande att följa där. Sen har du ju, jag menar, framtiden där, det är ju Beniers och Wright som de bygger kring där.
Där ska man ju dock säga att Shane Wright har ju haft en tuff start på den här säsongen.
Ja.
Spelar ju 5-6 minuter och har ju inte alls kanske kommit upp i en... Alltså nu är han ju första
års... Det är NHLs näst yngsta spelare.
Jo, absolut. Men det var ändå en kille som många trodde skulle gå först i draften. Och senaste år har man ju sett att de går nästan rakt in i NHL och tar en ordinarie tröja. Frågan är om inte han kommer skickas ner.
Vad häftigt att han gjorde sin första poäng. En assist i den här matchen mot St. Louis jag såg. Och hans föräldrar på plats. Och man ser hans pappa fälla en ensam tår. Det var väldigt fint.
Ja, faktiskt. Men det är kanske bättre för hans utveckling. Gå ner i juniorligorna, spela JVM, får en stor roll där. Och sen till säsongen som kommer, att han då tar en tröja i Kraken. Alltså lite som Buffalo gjorde med Owen Power, och det finns fler exempel. Matt Beniers.
Det finns ju två sätt man kan se på det också. Men man kan också bara säga att det är kanske bättre för honom att spela en liten roll de första 20 matcherna och komma in i det och sedan få växa in i det på NHL-nivå. Så att med den typen av spelare så brukar det lösa sig. Men han är spännande att följa, och som du säger, det har inte varit en braksuccé direkt. Så
nej,
att...
det har det ju varit för Beniers, och det är ju så lätt. Han var ju tvåa i draften 2020. Mm. Och då blir man ju alltid jämförd med vem som gick etta och trea och fyra och fem. Man brukar titta på topp fem i draften där. Mm. Och, alltså Owen Power har ju startat okej, får man säga, Buffalo. Spelar andra backpar. Mm. Inte spektakulär på något sätt. Det är ju lite Victor Hedman-vibbar över hans första tid i NHL, va?
Ja, absolut. Det kan man väl säga. Och där handlar det ju mycket... om att komma in i ligan och lära sig från rätt ändå. Och i och med att Owen Power inte är en explosiv offensiv spelare på det sättet, så tror jag att mycket av det handlar om det för honom. Alltså för honom är inte målsättningen, de har redan den spelaren i Rasmus Dahlin. Det bästa scenariot för Buffalo är att Owen Power blir ligans bästa defensiva back. Jag tänker dra man parallell det här, bästa scenario är Scott Niedermayer och Chris Pronger.
Ja, den du tagit i pulsen.
Ja, i förhållande till pulsen, precis. Och då är ju Dahlin såklart Niedermayer. Vilket vore ett väldigt bra scenario för honom. Så att där tror jag inte att man ska dra för stora växlar. Och det är verkligen en spelare som vi inte ska utvärdera förrän som ett par år.
Nej, vi ska komma ihåg att de här killarna är födda 02, båda två också. Men Matt Beniers framtidsutsikter då? Jag vet att det har han har ju jämförts lite med Patrice Bergeron. Mm. Att han ska kunna bli den typen av spelare på sikt i NHL. Men ja, man ser också att han har ju en enorm liksom, poängskörd i sig också. För han spelar ett lag som kanske inte innehåller de största stjärnorna, men ligger väldigt högt upp i poängligan så här långt.
Och där ska man väl säga så här, att vi ska inte dra för stora växlar på säsongen, men det man ska säga om en Patrice Bergeron, det är ju att man glömmer bort att han är ju liksom ungefär en poäng per matchspelare.
Ja, det är faktiskt.
Och så är det ju med många av de här bästa, ja men de här årliga Selke-kandidaterna, Kopitar, Taves, Ryan O'Reilly. Det är ju liksom...
Han måste upp i de nivåerna för att kunna vara nominerad, kan man säga.
Ja, men
det krävs nästan.
Krävs, men jag tycker man tittar på det från fel ände. Många pratar om att så här, det går till den bästa tvåvägscentern, bla bla. Det är så här, som jag sagt förut många gånger, oftast är du den bästa defensiva fåren i hela NHL, då har du förmodligen den atletiska förmågan och spelsinnet för att göra rätt mycket poäng. Mm. Det är ganska osannolikt att du ska vara bäst defensivt och inte liksom kunna chippa in åtminstone en 50...
Vet du vad jag gillar, Jonte? Jag tycker att du har driv idag.
Ja, men tack.
Alltså du tycker till, och när jag lanserar olika saker så är du alltid motstridig, och du kommer från andra delen av ringhörnan här.
Ja, men det är för att jag har varit kört släp idag. Då blir man bestämd.
Kärit.
Ja, absolut.
Släp, vad har backa du gjort?
Släp.
Kan du backa med släp? Det spontant känns som att du har svårt med det. Det är ju inte lätt, det ska vi säga. Ta ju tag innan man kommer in i det.
Ja, men helt, jag skulle säga helt okej.
Okej. På Stockholmsskalan eller Norrlandsskalan?
Norrlandsskalan, Stockholmsskalan, absolut.
Där är du världsklass. Sorry alla.
Sorry alla. Stockholmsfjantar.
Oj då, snap.
Ja då, oro.
Och där tappar du 50% av lyssnarskalan.
Tror jag var 50% i Stockholm. Tror
inte. Nej, jag skämtar.
Hockey, småstadsport.
Ja, jo, absolut, jo.
Men jag omfannar alla stockholmare.
Vi båda skriver krönikor om, tror jag.
Ja. Skriv inte du bara alla krönikor jag skriver fast 5 år senare.
Precis. Vad skrev Jonta 2014? Ja, det publicerar vi då. Folk har glömt bort det.
Ja, men herregud. Folk kommer inte ihåg vad de heter ens.
I mellannamn eller tilltalsnamn?
Ja, folk... Jag börjar bli en ålder när man glömmer bort hur gammal man är.
Ja, det hände ju där någon gång vid 30, va?
Ja, exakt.
Mm. Det är kanske att man vill glömma.
Exakt.
Hur gammal
det är i alla fall inte värt att komma ihåg.
Nej.
Men det är kul. Okej, okay. Jag vill bara säga nu också, när vi ändå är inne på att jag gör smygklam. Det blir obligatoriskt varje vecka. Lördagen är riktigt kittlande. Studiematch Minnesota-Boston. Den är kul. Som du var inne på, Minnesota redan lite krisvarning. Boston, väldigt kittlande så här långt.
Jag gillar nu när du kommer, går in i din reklampersona här. Ja. Att tidigare har sagt, vi ska inte dra för stora växter. Det bara spelas 3-4-5 matcher. Mm. Och nu bara, Minnesota, krislaget. Mot Boston Bruins.
Ja, det, man behöver,
säljer in det fint.
Nej, men där, Boston spontant, den man måste nämna där är ju David Pastrnak.
Ja, han spelar ju för pengarna nu.
Ja, men han har ju vissa grejer. Det är liksom... Jag gillar Pastrnak för att han gör liksom... gammeldags dragningar. Alltså han liksom han får tunna folk och sen får han backen liksom. Det, ja, men förstår du vad jag menar? Ja. Han, alltså det är någonting med hans kollar på typ McDavid eller Seagrass eller såna här liksom. Det är nya grejer. Pastorna kan han får ju runt och dra folk som man gör på lunchhockey liksom. Fast mycket bättre.
Ja, jo.
Ja, men förstår du vad jag menar?
Ja, han, mycket bättre.
Ja, jo, men det är den typen av dragningar.
Ja. Men det är ju någonting med att han är writer också. Det ser mycket bättre ut då. De där dragningarna mellan benen och krubba skrisk och så.
Ja, framförallt ser de ju bra ut för att han lyckas med dem. Det är ju typ ingen annan i hela ligan som gör det.
Nej.
Och sen, efter det, 22-0, då får jag ratta Edmonton St. Louis. Det är en kul match också.
Ja, och jag skulle nästan säga att jag ser mer fram emot den.
Alltså Edmonton är ju, det kan ju, full transparens är ju det absolut det lag jag har kollat mest på den här unga säsongen. Man dras ju till dem. Och där är ju också lite upp och ner och liksom ja, lite mer att önska kan man ju tycka. Så de...
Jag tycker St. Louis ser bra ut och Binnington, nu har ju bara de spelat 2 matcher när vi sitter och räcker det här, men alltså, det är lite slutspelsvibbar över honom faktiskt. Han hade ju någon enorm räddning här om natten mellan onsdag och torsdag. Det var ju lite highlight of the season känsla över den faktiskt.
Ja, och de har ju fortfarande en av de bästa forwardsbesättningarna väl, breddmässigt och primärt. Så att St. Louis ska man inte räkna bort det, även om det rimliga inför säsongen var att tro att de skulle ta ett steg tillbaka, men som du säger, den stora utjämnaren där skulle kunna vara Binnington i Stanley Cup-form, kanske Stanley Cup-form, det är realistiskt, men i alla fall riktigt bra form.
Yes, där har ni det. Vilket smörgåsbord det är lördag söndag på Viaplay.
Snyggt, trailerröst på dig. Ja, men då är det dags för quiz då. Linkquist.
Woho!
Kul.
Ja.
Ja, men vi kör ett enkelt upplägg i år. I år söker vi ett djur.
Kontrollfråga.
Ja.
Hur många poäng har jag med mig från debutveckan?
1.
Tack.
Mm. Det ska man ju komma till. För poängsystemet är ju så, som sådant att först är det liksom du får 2 ledtrådar, 2 steg. Först så är det en lite mer gåteliknande sådan kan man väl säga. Och sedan kommer det mer faktabaserad. Så 3 poäng man tar på första nivån, 1 poäng man tar på andra nivån. Och det är ett djur vi söker. Det är väldigt lätt va?
Ja, absolut. Upplägget som sådant är väldigt lätt att förstå. Men sedan att lista ut vad du har kommit fram till och vad du har valt för djur, det är inte lika lätt.
Ja. Jag har skrivit den här ledtråden.
Alltså, vad du zonade ut där. Du hörde inte alls vem.
Jag har ingen aning. Jag satt och funderade på första ledtråden här för att den är en 2-stegare. Och jag känner att den kan bli för lätt om jag tar båda stegen. Så jag funderar om jag bara ska göra första steget.
Men så kan vi inte göra. Vi kan inte förändra konceptet.
Nej, men alltså, nej. Det är inte att jag förändrar koncept. Det är ju att det är hur mycket du får av ledtråden. Jag tror att du bara får den svåra delen av ledtråden.
Mm-hmm. Kul.
Ja, okej, du får hela då. Men då ska, då ska du ta
nej,
den.
Kör nej, halva du får. Kör halva
här får du. Käkar du snö? Är det nästan så att du smakar vårt djur? Om du fattar galoppen.
Ta den igen.
Mm, nu kommer det andra sen. Käkar du snö? Är det nästan så att du smakar vårt djur? Om du fattar galoppen.
Nej, jag tror vi måste gå över till den faktabaserade frågan.
Denna bastard till lastdjur har namngivit en dryck som absolut smakar en hel del.
Alltså tjur.
Förlåt, en drink.
Ja, en drink.
Denna bastard till lastdjur har namngivit en drink som absolut smakar en hel del.
Okej, okay. Jag tror jag vet drinken. Men vad är det svenska ordet för det här djuret? Är det okej att svara på engelska?
Nej.
Är det inte?
Nej. Det här är nog med svenska ändå.
Okej, okay, drink jag tänker på är Moscow Mule. Om jul, vad är det, bisonoxe? Nej.
Ja, vi får be om gissningar. Jag läser den en gång till. Denna bastard till lastdjur har namngivit en dryck, en drink med som absolut smakar en hel del. Jag kommer av med. Jag skrev också om den här ledtråden i sista stunden.
Du är inte ursäktad.
Nej, det spelar ingen roll. Du borde ta den.
Ja, jag, alltså jag kom inte på det svenska ordet.
Nej, men gissa då. Du kan inte bara passa. Du kan gissa. Du vet ju många djur.
Jo, absolut. Men jag är ganska säker på att drinken är moskomjul. Mjul, vad är det för åsna? Vi kör på åsna.
Ja, du är ju ruggigt nära. Men det vi söker här, och jag kommer inte göra det för åsna, är en mula. Alltså, så att, och det har du då på moskomjul är helt rätt.
Ja. Det är, det... är översättningen mula?
Ja.
På riktigt?
Ja, absolut.
Okej. Okay.
Då är det så här att...
Vad irriterande att jag var där och tassade.
Ja, det var det. Och du hade ju då ledtråden en bastard här. En mula är ju en blandning mellan en hästhingst och ett åsnesto. En mulåsna är vice versa, om det är en åsnehane och ett sto. Och som jag har förstått det så blir det liksom oftast den här häst, manliga häst, kvinnliga åsnan bättre. De här är ju använda då som arbetsdjur. Och de blir då sterila. Men
jaha.
Det kan man... Ja, det spelar inget.
Men smakar? Du smakar snö?
Nej, men okej. Absolut var ju då vodka. Det var ju då
ja.
Du tog det utan att fatta att absolut. Du bara fattat att det var moskomjol.
Ja, det gjorde jag.
Sjukt. Ja. Jag hade först en ledtråd som innehöll ingefära och citrus. Men så kände jag, nej, det blir för lätt. Men absolut... Det är ju liksom, ja, moskomjul är ju det. Ingefära och citrus. Lime är ju...
Poppisdrink 2014 till 2016.
Ja.
Någonstans
och,
där.
Och vodka. Mm. Mm. Okej.
Okay. Var vodka populärt 2014 till 2016?
Och om du fattar galoppen var ju det tillägget till ledtråden. Det ja. Förstår man ju då. Det är ju, ja.
Ja,
ja
galoppera.
Häst, ja.
Ja. Ja, redan där förstod man att det var något hästdjur du
ja,
letade
exakt.
Efter.
Ja, det var där jag kände att det blir lite för svårt med att käka snö. Men jag tänkte att får du både och, då kanske du kopplar det.
Mm.
Käka snö, man blir ju mulad.
Ja, okej, det är kul faktiskt.
Ja,
bra jobbat.
Ja, du köper ändå den.
Mm.
Ja, men då blir det 0 poäng till dig.
Ja, det blir ju tyvärr
och du, men du hjälpte ju alla lyssnare för att du liksom utbrast vilken drink det var.
Ja, för tidigt. För, ja. Jag glömmer ju bort att jag faktiskt tävlar mot folk. Ja,
exakt.
Men det, du förstår. Kan jag liksom glädja någon med en poäng här, eller kanske till och med 3, så är jag nöjd med det.
Mm.
Det var några som hörde av sig faktiskt. Och jag tror, det var ingen som hade 3 poäng i debuten förra veckan när det var Linkquiz. Men det var några som hade, i alla fall tog 1 poäng. Alltså fick faktafrågan alltså, rätt.
Ja, ja. Men jag tror att någon tog det första här.
Ja, det känner jag på mig att det var säkert någon där ute. För du gav ganska många ledtrådar där.
Ja, jag tyckte det. Jag vill dock intressant att du liksom totalt inte kopplat mjul, bison och oxe.
Jag vet inte varför jag såg en bison också framför mig. Men du vet hur det där är. Att ibland så är det så självklart på engelska.
Mm.
Men sen då när man ska översätta det till svenska så är det någonting i förbristningen där som störs.
Okej.
Okay. Eller?
Ja,
du har aldrig varit med om det. Jag tänker att det måste hända i hur många som helst som vandrar mellan språken.
Jag har väldigt svårt att liksom när någon... Ja, jag kan bli väldigt så här konfunderad när någon pratar engelska och säger svenska ord. Alltså typ en person som kan lite svenska. Så de liksom, vi ska hitta på någonting här, vad som helst liksom.
Alltså en engelsman som har flyttat till Sverige och spelat Div 4 fotboll, ja, så varit här i 20 år.
Han kan slänga in hans svenska. Well, I was going to the Skatteverket to get my... någonting sånt där liksom. Och då man säger, va? Ja. Mm. Oh. De säger inte Skatteverket, de säger Skatteverket.
Skatteverket, ja.
Det tycker jag är struligt.
Ja, jo, kanske.
Inte motsatt, för det är väldigt populärt att slänga in engelska ord i svenska.
Ja, det har man ju hört x antal gånger i den här podden, i det här avsnittet faktiskt. Det var lite mycket svengelska.
Vad var du skrev den där krönikan? First and foremost.
Ja, det här har vi redan pratat om.
Ja, men alltså, den är helt sjuk.
Jo, jag vet. Och du var inte den enda som anmärkte på det. Det var några läsare som hörde av sig med mig också. Varför skrev du inte bara först och främst?
Ja.
Och jag svarade bara, ja, jag vet. Jag fick feeling.
Ja, men ibland får man ju
hål. Jag hade ju jobbat med Pelle Hägglund tidigare den veckan som jag tror faktiskt i en sändning mellan om det var Leksand, Timrå, Modo, Timrå. Ah, jag kommer inte ihåg. Sa first and foremost. Så det låg väl där någonstans i bakhuvudet och kom fram ganska lätt när det krönikan som vi skriver.
Ja, man säger dumma grejer och skriver dumma grejer ibland. Det gör man.
Ja. Skillnaden där är ju att du har ju lite tid på att fundera fram vad du ska faktiskt klicka ur rent textmässigt. Så du har ju några hinder där innan publiceringen sker. Så är det här verkligen rätt sätt att uttrycka det? Men när man pratar, då är det ju bara ett rinnande vatten. Ja, det är ju svårt att liksom hejda sig då.
Absolut, ditt misstag är grovt.
Ja, och det kan vi konstatera.
Ska icke förbises.
Nej. Du, det här var veckans NL Puls. Tack för den här gången, Jonta.
Tack själv.
Roligt djurquiz även den här gången. Jag kammar noll. Du har 3,5 av 6 totalt på pulshöjaren. Så du går ganska starkt här de två första veckorna av säsongen. Grattis!
Ja, jag kan ju inte säga detsamma, va? När du har 1 av 6 tillgängliga poäng.
Nej, men alltså, jag tror att jag kanske kommer ligga på en hitrate på 20% av poängen under den här säsongen. Mm. Jag är ju inte bra på de här gåtorna, så jag kommer behöva gå till faktafrågan direkt, faktiskt.
Mm. Nej då.
Det känner jag på mig.
Jag tror på dig.
Ja, fast jag är usel på dina gåtor.
Men jag är dålig på nyhetsflöden också.
Bevisligen inte. Tack för oss den här gången. Har ni några inspel på NHL Plus, då kan ni höra till adam.johansson@expressen.se eller Instagram eller Twitter. Skicka inte till Jonta, för han kommer inte att återkoppla. Det kan jag lova. Det kan du också lova.
Mail kan jag svara på.
Ja. Och där var det namn.efternamn som du går på. Undrar hur många som har skickat till den adressen. namn.efternamn@hotmail.com.
Bara namn.efternamn.
Ja, namn.efternamn.
Namn.efternamn. Jonta Lindqvist. Lindqvist.
Okej, okay. Då är det dags att avrunda
det. Exakt, det är mejl. jonatalinkvist.linkvist@viaplaygroup.com. Maila dit.
Ja, gör gärna det. Tack för oss, tack för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka. Puss och kram på er.
Tack, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.